Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
Ja, där satt den.
Välkomna tillbaka. Och förutom alla våra lyssnare, välkomna tillbaka Polismyndigheten.
Jag är så stolt över det här samarbetet.
Ja, men ja, är det det lilla blåa hjärtat man har?
Ja.
Och nu menar inte jag heller borgarhjärtat eller kungahjärtat, utan polishjärtat.
Borgarbrackarhjärtat.
Mm, det klappar så oerhört hårt i mig.
Ja, nej men alltså, det blåa hjärtat är ju stort.
Mm.
Det är ju. Och nej men alltså, jag tycker det är så himla härligt att Polismyndigheten vill fortsätta samarbeta med oss.
Mm. Det är jätteroligt och de rullar nu ut nya kampanjer som går ut på att få fler folk in på polisutbildningarna för att det behövs fler poliser och bra poliser. Och vilka är vi om vi inte vill vara med och bidra till det? Så vi tycker att det är asnice att de samarbetar med oss ett par veckor till.
Verkligen. Och det är ju också så att vi får mycket samtal och meddelanden och mejl från människor som är intresserade av polisyrket.
Mm.
Så att uppenbarligen så har vi lyckats inspirera någon själ där ute i alla fall. Det är jätteroligt.
Ja, det är roligt.
Och idag ska vi prata om en företeelse som kanske inte alla känner är så rolig just. I alla fall inte när man hör ordet. Vi pratar om ett begrepp som vi hör talas om i olika sammanhang, i politiska, mediala sammanhang och andra.
Mm.
Jag pratar om samverkan.
Mm. Vad betyder det egentligen?
Det är inte världens sexigaste begrepp.
Det betyder att man måste ha att göra med andra människor som kanske har en annan agenda.
Ja, så är det ju.
Målet med samverkan är ju på något sätt att uppnå ett bättre resultat än om man var själv. Så kan vi säga.
Så kan man absolut säga. Och man får väl också säga att samverkan i myndighetsvärlden.
Mm.
Alltså vi ska ju utgå från begreppet i relation till polismyndigheten och polisens arbete. Har ju bidragit till väldigt, väldigt mycket gott.
Mm.
Ensam är inte stark. Så är det.
Nej. Lite så är det med samverkan, att om alla parter tillför sina specifika resurser och kompetenser och kunskaper till någon form av gemenskap, så är det väl sannolikt att då medborgarna som ska gynnas kan få ökat förtroende eller minskad brottslighet eller större hjälp eller något sånt där.
Jag tror att många känner att man kanske får ut mer av den lilla skattekronan.
Pang för pengen.
Ja, precis. Ja. Extra allt.
Extra
grädde
allt
på moset. Nej, men om man känner att myndigheter går samman för att diskutera ett visst problem. Om vi tar utsatta områden eller utsatta människor eller vad det nu än må vara. Så är det klart att det fattar väl minsta barn att ingen myndighet kan klara av att hantera ett sånt problem ensam.
Nej, det har väl testats lite grann. Är du bra på samverkan? Är du en samverkansperson?
Ja.
Du känns ju som en sån här big mama.
Alltså jag öppnar gärna upp min stora famn för aktörer av olika slag. Nej men alltså det vill jag nog säga. Jag tror att jag har flera egenskaper som gör det tacksamt. Alltså dels så måste man ju vara ganska lyhörd för andras idéer, tankar och förslag på lösning. Och det är klart att det är ju inte alltid lätt att samverka. För man kan ju ha, jag i min profession och i min grupp kan ju ha en bild av hur man ska lösa ett visst problem som inte alls lirar med parten man ska samverka med.
Nej.
Och det är klart att då kan man ju stötta på patrull, men ofta så blir ju liksom utfallet ändå bra. Nej, men jag skulle säga flexibilitet är väl en bra grej att ha med sig, och öppenhet.
Mm.
Och kanske anpassningsförmåga.
Mm.
Tydlighet tror jag är viktigt om man ska samverka. Ett gemensamt mål.
Ja, ja, där kommer ju tydligheten in. Varför sitter vi här? Jag kan ju själv avslöja att när man ibland får mejl där det står så här, välkommen på samverkansmöte. Det är ju inte så att jag tar fram liksom 12 clowner med panflöjt och drar igång en fanfar av glädje.
Nej, det är inte så det pirrar, nej, så att säga.
Nej, nej, men om jag känner att det finns ett, så här är jag. Om det finns ett tydligt mål och man vet att det är rätt personer som sitter i rummet, då är jag för då pratar vi kreativitet, vi pratar lösningsfokus, vi pratar liksom att vi ska nå en progression. Det gillar jag.
Men det du pratar om är ju samverkansprojekt eller träffar som sker mer eller mindre kontrollerat. Samverkan kan ju också ske i situationer där du inte har en aning om vilka du kommer träffa på. Jag tänker den operativa verksamheten,
ja, men
till exempel.
Det gillar jag. Det har jag aldrig problem med.
Nej, så det funkar.
Ja, men det är ju verkligen ad hoc-lösningar. Vem är du? Vem är jag? Levande charader. Ja. Det är det som händer.
Vi tar
där.
Det därifrån, helt enkelt.
Ja, men det funkar utmärkt.
Det slog mig en ganska rolig sak som min man berättade för ett tag sedan, apropå det här när man ska samarbeta och samverka kring en sak och när det gäller tydlighet. Mm. Så skulle han få hjälp av ett broderi i Asien.
Så har du broderi?
De skulle brodera kepsar, tror jag det var i det här fallet. Och då skulle det stå en viss text på det här, den här kepsen. Och av förklarliga skäl så kan det ju bli vissa språkproblem här då, när man ska samverka liksom med ett land på andra sidan jordklotet som inte pratar svenska.
Ja. Du menar språkproblem?
Ett språkproblem. Så när alla de här 100 tals kepsarna, eller om det nu var 1000 kanske, som kom tillbaka till försäljning, så stod det inte Svenska Golfförbundet på dem, utan Svenska Golf.
Sluta! Jag trodde att de hade glömt prickarna i förbundet. De har lagt till fler prickar.
De har lagt till Svenska Golfförbundet. De tänkte väl, här ska det ju vara 2 prickar, då måste det ju vara 2 prickar här med. Jag tycker det är underbart.
Gud, det hade varit det enda som skulle kunna få på mig en golfkeps. Ge mig en av de 1000.
Ja.
Jag kommer sporta den.
Ah, härligt. Underbart.
Samverkan.
Precis. Alltså, jag är ju just nu i den polisiära verksamheten. Du är ju på den privata sidan.
Mm.
Jag antar att ni samverkar mycket med både myndigheter och andra och i projekt.
Jag kan säga, folk tror att man är långt utanför polisiära. Jag skulle säga att jag är så oerhört involverad i det polisiära. Jag har faktiskt ett rekord att jag på en vecka har fått polismyndigheten att öppna upp 3 förundersökningar som de liksom av någon anledning har begränsat eller lagt ner.
Åh, du är den här jobbiga som alltså som lite så här lägger huvudet på sned och säger, hörni, ni, hur tänkte ni här då?
Är du på toppen av din nivå just nu? Nej, så här har det varit att någon har anmält någonting, det har lagts ner, de tar kontakt med liksom utredare som har tid och resurser, och sen så lyckas man få fram mer fakta helt enkelt, och då ringa till förundersökningsledaren och säga, det nedläggningsbeslutet ni hade var rätt, men nu finns det fler fakta på bordet, så att du får nu liksom ta ett omtag.
Men det måste ju vara grymt bra för polisen, snacka om
resursbesparande.
Ja, och snacka om effektiv samverkan. Du som har jobbat som förundersökningsledare som i princip redan har funderat ut vad nästa steg i den här utredningen bör bli.
Ja.
Bara lämna över direktiv och allting. Det är
här har du utredningen, du kan väcka åtal nu. Ring Mackan! Mackan! Ring åklagaren!
Det finns ett antal såna här samverkansprojekt som löper över tid som involverar polismyndigheten och andra myndigheter.
Mm.
Salsa har du väl hört talas om? Salsalarmen.
Jag kan dansa salsa.
Du kan... alltså Saving Lives.
Mm.
Eller vad står det? Saving Lives Stockholm Area eller något sånt där står det, va? Mm. Och det går ju ut på att man skickar från SOS flera aktörer samtidigt. Mm. Nämligen polis, ambulans och räddningstjänst vid hjärtstopp.
Klassiskt salsalarm. Mm.
Ja, precis. Vi har ju inte det där fenomenet. Eller fenomenet har vi i Örebro. Men det är ju ett Stockholmsprojekt från början. Som många kanske har hört talas om. Sen har vi ju ett som jag tycker är väldigt lovvärt. Som kallas för... Eller jag vet inte vad projektet heter. Men vi benämner det RUC. Mm. Alltså det står väl egentligen för regionalt underrättelsecentrum. Mm. Men det är ju sånt här projekt som är egentligen nationellt och som involverar, jag vet inte hur många myndigheter. Det är ju en stor mängd, Skattemyndigheten och Försäkringskassan och
Kronofogden
och Tullen och alla möjliga som samverkar kring den organiserade brottsligheten och försöker angripa problemet utifrån ekonomiska transaktioner och penningatvätt. Och allt
där
vad det
har jag
kan vara för någonting.
Blivit ganska involverad. För en stor del av RUC-utredningarna är spaning. Spaningkartläggning.
Ja, men exakt.
För att man kommer helt... Myndigheterna sitter på massa information, men man kommer aldrig i mål. Alltså man kan aldrig hitta sista pusselbiten med inre slagningar och kartläggningar i sin datormaskin. Utan man måste helt enkelt ut och titta. Bor personen här, kör den här bilen, är den så här sjuk, har en liksom 17, vad heter det, så här hem, sådana som hjälper dem för att de inte ska få liggsår, går och vänder på dem. Du vet,
assistenter.
Så är det 14 familjemedlemmar som jobbar dygnet runt med den här personen eller är det inte det? Och då hamnar det till slut på spaning. Och då är det ju oerhört. Alltså det är en sån tillfredsställelse att filma en liten snutt på en person när den står och gör något riktigt tungt kroppsarbete. När man vet att samhället och staten betalar ut en shitload av pengar till den här personen som inte ska ha en spänn. Och då kliver rucken in och då blir det ju skön taxering och återbetalningsskyldig och Försäkringskassan bara nej tack, här du får inte en spänn till. Jag älskar det här.
Plus att liksom alla de här pengarna, eller många av de här pengarna snarare, går ju faktiskt också in i en mer organiserad form av brottslighet. Så att de här insatserna är ju oerhört viktiga. Men min uppfattning är att det här också faller väldigt väl ut. Alltså att man lyckas genom den här formen av samverkan faktiskt beivra väldigt mycket brott.
Och där har ju spaningen en sån himla viktig roll, för det krävs, jag skulle kunna säga vissa av casen, man fick ju, du vet, här har ni 5 akter, kolla på dem i mån av tid medan ni håller på kartlägga den här andra jätteorganisationen. Man kunde ju liksom klappa igen 5 akter på en dag nästan. Det krävs ju inte så himla mycket iakttagelse för att kunna konstatera att jo, du har ben. Det krävs inte, du behöver inte spana i flera veckor för att konstatera att en person har ben. När personen har uppgivit att den inte har ben. Det är en ganska lätt spaning. Men får jag berätta om en liten tant?
Ja, det är klart.
Jag tror att jag bara har berättat om henne i liven. Jag känner att situationen kräver en riktigt förslagen liten tantalura. Vi spanade på henne. Hon utnyttjade systemet på alla sätt. Bostadsbidrag, socialbidrag, sjukbidrag. Alla bidrag man kunde hitta. Spana på henne. Och hon fladdrade runt i sin... Hon körde Rolls Royce, såklart.
ja, såklart. Ja. Som alla små förslagna tanter gör.
Och hade någon form av... Nej, inte Rolls Royce. En Jaguar E-Type var det ju, såklart. Och så en päls. Så hon gled runt på olika gallerier och käkade snittar och snuttar och... Oj, oj, vad trevligt hon hade. Sen så fick ju vi då att nu... Från Försäkringskassan fick vi att hon ska komma hit på möte 10:00 på tisdag. Yeah. På något så här... Ja, men man har ju något lite uppföljningsmöte. Så här, har du fortfarande inga ben eller vad de nu frågar? Mm. Och då spanade vi henne på den dagen på morgonen. Eller om hon skulle dit på eftermiddagen. Så vi spanade henne på dagen. Hon var på NK och käkade lunch med hela väninna. Och hon hem... parkerar utanför, går upp på sin våning, kommer ner efter typ 20 minuter och jag håller precis på att missa henne för att jag tror att det är en annan tant som kommer ut ur porten. Aha. Men det var någonting med kroppsspråket som jag bara kände så här, det är fan i mig hon. Då har hon...
Du tänkte, det där är en Jaguar-förare
av rang. Ja. Nej, då kommer hon ut med rollator. På rollatorn har hon en sån här liten hålig fryspåse som hon har stulit på ICA och lagt 3 stycken tomburkar i. Hon har nackkrage och asskaviga kläder. Sen kommer taxi och en färdtjänst till Försäkringskassan och sitter där och håller på. Och sen så kommer hon hem, upp, byter om, på med den lilla minkpälsen i jaggan och iväg. Alltså, hur skönt det är att få detta på film och säga bye bye. Okej, okay, bye.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Men en sak som jag tänker på nu när du berättar det här, och utifrån vad jag känner till om rucken då, som vi säger, det är att det måste ju fordras en jädra, det måste ju vara ett jädra mankemang att få alla sekretessnivåer och lira och hitta liksom en väg för att kunna samverka. För jag vet, jag har ju varit med i bland annat sån här grupper som har samverkat kring ungdomar på glid, som involverar, du vet, socialtjänst, fritidsgård, skola. Och då har, vi suttit där i någon form av gissningslek. Yeah. Liksom. Ja, du vet, det finns ju en pojke på den här skolan i klass 9C som är ljushårig och kompis med en mörkhårig tjej som bor i norra länsdel. Du vet, så här. För att man inte kan prata personer, liksom. För att man har begränsningar sekretessmässigt när det gäller överlämning av information mellan myndigheter.
Men,
och då funkar det ju ingen vidare att samverka.
Men det här, successivt så luckras ju såna här grejer upp. Alltså, sekretesserna finns ju för skydd för personer, men det sätter ju jävla käppar i hjulet för samverkan. Och då får man ju se till så här, vad är syftet? Syftet är ju att hjälpa den här personen. Så att jag vet att liksom hela tiden... Det knådas, de här reglerna, för att man ska kunna lämna information åtminstone åt ett håll. Det är ju fint.
Exakt. Ja, men precis. Mm. Så att man jobbar enligt principen för menprövning,
exakt,
antar jag.
Exakt. Mm.
Det här är ju olika då projektformer, men som sagt, samverkan sker ju varje dag i samhället.
Mm.
Inte bara inom det polisiära, men till stor del där.
Mm.
När du jobbar ute, fick du samverka då?
Då samverkar man ju. Och det roliga där var ju att man visste ju inte, när man påbörjade passet, vilka ska vi samverka med idag?
Nej, det kan ju vara som en liten glad överraskning.
Ja, men verkligen. Det var ju några återkommande element.
Ja.
Politi.
Jo.
Det vet man ju. Okej, döing, då kommer du behöva samverka med politi. Och kanske någon form av läkare som kommer fladdra ut och säga att personen är död.
Ja, men precis.
Trafikolycka, då vet man att nu är ambulans och räddningstjänst. Mm. Ungdomar, då är det SOS och föräldraföreningar och fältare. Kanske missbruksenheter.
Mm. Och i någon form så får man väl ändå också kalla allmänheten för en samverkanspartner.
Mm.
Alltså, en stor del av polisens arbete går ju ut på att kommunicera och samverka med människor i olika frågor.
Ja, verkligen.
Och det här gäller ju även de som sitter i utredningsverksamhet, såklart. Det är ju lika viktigt där att kunna samarbeta kring olika typer av ärenden.
Mm. Vi hade, när jag jobbade på Rivkommissionen, så inledde vi ett ganska avancerat samverkansprojekt just på det du pratade om med sekretess. Vi hade alltså SOS med oss i bilen alltid. Det satt en liten SOS-filur i baksätet.
Mm.
Och det var så himla nervöst innan. Men gud, hur ska de liksom... Vi måste ju akta oss vad vi säger och... Kommer de klara av de här våldsamma situationerna? Och det var väldigt mycket farhågor. Och hur gör vi med sekretess och så vidare? Men allting går ju liksom att lösa. Och sen så var det ju en briljant samverkan när man hade att göra med unga missbrukare. Att ha SOS med sig direkt som en brygga till föräldrar och till, säg, Maria Ungdom eller någon annan vårdinstans.
Det var otroligt roligt det att jobba då.
Verkligen.
När man känner att det funkar så. Vi har också
vet du vad man har då, lite... Anna?
Nej, vad har man då?
Schvung.
Ja, då har man schvung.
Ja. Yeah.
Nej, men jag kan verkligen relatera till det där när jag jobbade som ungdomspolis. Alltså, det är ju något visst med det här när man känner att det finns en... någon att lämna över till i nästa steg.
Mm.
När vi inte kan göra mer så vet man att nu kommer ändå liksom det här arbetet inte vara förgäves, för det kommer att hanteras vidare av någon annan som kan just den delen bättre än jag, eller som är kanske till och med skickad att göra en sak som inte jag ska göra.
Dessutom ska jag säga att det är faktiskt ganska roligt ibland när man samverkar. När det är massa olika människor som, det gillar jag. Det är massa människor som går omkring på den här platsen nu. Man har olika kepsar på huvudet, olika funktioner, olika kunskaper. Och det dyker upp massa små spörsmål som behöver lösas.
Ja.
Jag tycker det är spänstigt.
Ja, men det är kul. Det
ger lite energi på arbetspasset att få göra en sån
verkligen.
Liten grej.
Verkligen. Och samtidigt så kan det ju också spreta åt så många håll ibland som man tänker, hur tusan ska vi kunna liksom ro det här i hamn?
Ja.
Ja, men alltså, jag var med i ett samverkansprojekt för ett år sedan ungefär, och då handlar det om hur man ska kunna, alltså det handlar om situationer med många avlidna och hur man ska hantera en sån situation. Och det ingick ungefär 50 olika myndigheter och frivilliga organisationer. Mm. Och jag förstod ju redan vid första sammankomsten att herregud, vilka olika utgångspunkter vi har här. Hur sjutton ska det här kunna kokas ner till en handbok liksom, som ska kunna funka?
Och också fint hur mycket folk vill hjälpa till. För det kommer jag ihåg vid när det var skolattacken på Kronans skola där i Trollhättan.
Mm.
Då minns jag sånt där som man tror att man behöver samverka med, såklart. Man behöver samverka med lokalsamhället och med polisen och begravningsbyråer i det fallet och så vidare och så vidare. Men det man inte hade tänkt på var ju alla anhöriga, och i de här fallen där det kommer så fruktansvärt mycket blommor till en plats och de slutar inte komma. Och vad gör man sen när de här blommorna ligger och ruttnar? Och då visar det sig att då kontaktade ju norsk polis Sverige. Vi har erfarenheter kring det här utifrån Utöja. Finsk polis kontaktar svensk polis. Men vi har erfarenheter från Jukkola. Ja. Så här ska ni tänka kring det som sker. Liksom, jag menar, initialt och akut, då är det en sak. Men sen kommer det dyka upp massa saker som man inte vet. Vi behöver en mediestrateg. Vi behöver en kommunikationsansvarig. Vi behöver någon som tar beslut om var väktarna ska stå och varför. Att det liksom... Mm. Samverkan som man kanske inte ens såg komma dyker upp automatiskt för att folk vill hjälpa till.
Ja, och då handlar det ju också om vikten av att faktiskt ta vara på andras erfarenheter. Mm. För det kan jag känna ibland. Tänk vad många, alltså ta polisorganisationen som med 25 000 anställda eller vad vi är nu, med alla civila och alla poliser och stödfunktioner och allt vad det nu är. Så mycket samlad erfarenhet och kompetens det finns hos så många människor. Och så mycket erfarenhet som tyvärr aldrig kanske utnyttjas heller, för att det saknas liksom forum där de kan tas tillvara.
Mm. Ja, verkligen.
För att jag menar, vi samverkar ju väldigt mycket internt också naturligtvis.
Ska vi prata lite ambulans? Det är ju en sån här återkommande samverkanspartner.
Ja, det är ju. Vi i kriminaltekniskt hänseende så är ju vi väldigt beroende av ambulansens arbete.
Mm.
Och vad de gör på platser dit vi ska komma sen. Så vi samverkar ju, fast inte tillsammans vid samma tillfälle så att säga.
Nej. Och IGV, alltså ingripande verksamheten, de polisbilar som man ser, de samverkar ju med ambulansen, ska jag säga, dagligen i alla fall.
Väldigt mycket.
Ja. Jag har ju själv flera gånger fått åka med ambulansen när de har hämtat någon som antingen har en psykos eller är väldigt påtänd eller väldigt ledsen eller vad det nu är, att de inte känner att de kan göra sitt jobb, det vill säga sjukvård. Så att man helt enkelt får åka med i ambulansen. Allt från att ligga på personen och hålla fast den så den inte slår ihjäl ambulanssyrran till att hjälpa till med någon anhörig och så vidare. Men jag har en liten grej här nu. Jag vet att vi har en lyssnare som är ambulanssyrra. Jag ringde helt enkelt upp henne och körde en liten intervju.
Ja, vad roligt.
Det är lika bra att gå till källan direkt, så slipper vi sitta här och killgissa. Ska vi se vad hon har att säga om samverkan med polis? Ja, hej kära lyssnare. Jag har ju ringt upp dig här nu för att jag vet att du jobbar som ambulanssyrra. Stämmer va?
Stämmer bra det. Hej på det.
Hej. Vi diskuterar samverkan mellan polis och olika aktörer. Och vad har du att säga som...
åkare i en ambulans. Hur funkar det att samverka med polis, tycker du?
Ja, men jag kan bara svara för vad jag tycker, och jag tycker att det funkar väldigt bra. Det funkar mycket, mycket bättre än vad jag har gjort om man bara går tillbaka till en 6-7 år tillbaka. Då var det väl lite mer, det var vi och dem på olycksplatser och på olika ställen vi var på. Men efter allting som har hänt med Husby, när det har varit för mycket med kast på, med stenar och... Mm. Allt det här som har hänt, så då tycker jag att vi har ju fått ihop det här med blåljussamverkan, och nu är det ju vi har ju en helt annan samverkan på ett annat sätt mot det var tidigare, tycker jag i alla fall.
Ja, men vad bra, det har liksom utvecklats någon form av taktik i...
Ja, men det är lite sådär, för att vi har ju varit så utsatta tidigare, och, ja. Men nu är vi mer måna om varandra på ett annat sätt, upplever jag i alla fall.
Kul att höra. Mm. Vad tycker du, vad är poliser för några? Vad har de för egenskaper, tycker du?
Ja, det var ju jävla bra fråga.
Vad är det för filurer?
Ja, nej, men det var lång. Jag jobbar ju liksom på en ytterstation och har mest samarbete med Vällingbypolisen. Fantastiska folk där. De är kunniga. De är synliga nu på ett annat sätt. De är, alltså, det är vanliga folk på jorden som de har koll. Trevliga, artiga och ja, vad ska jag säga? Normala folk. Ja. Det är bra folk. Överlag är bra folk. Och de som kanske hamnar igenom och dyker upp ändå, de blir väl bortplockade ganska omgående, tror jag.
Ja, förhoppningsvis.
Gud, vi får klippa bort det här, känner jag. Oj, vad hemskt det här blev.
Ja, men nej, det är jättebra. Skulle du själv vara bra polis?
Antagligen skulle jag vara helt fantastisk.
Jag älskar det. Det här är de bästa lyssnarna. Jag älskar det. Såklart du skulle bli en bra polis.
Ja, men framför allt skulle man väl vara en bra polis i och med att man är 50 plus, man har varit med mycket, man har erfarenhet av folk och ställen och så. Och det är ju det som gör att man kan vara lyhörd och samtala med folk. Det är väl det som gör en bra polis i stort. Sen tror jag inte att jag skulle ha tålamodet med vissa stamkunder och så. Men
stamkunder, how nicely put of you. Om du fick skicka med en önskan till poliser för att samverkan skulle kunna bli ännu bättre, vad skulle det vara?
Får jag bara ta en?
Nej,
jag behöver
ta två.
Först och främst att de åtminstone, nu har de blivit bättre på att gå in på Rapskanal på vår samverkanskanal där. Att,
ja.
Att de svarar när man ropar upp när vi åker på samma case. När det börjar bli lite fara och färde på taket, håller jag på att säga.
Ja.
Och när man kommer på trafikolyckor, först kommer ju oftast brand, de ställer sig upp perfekt med sina bilar, sen kommer ambulansen, ställer sig bra, vi vill ju lasta snabbt, kunde komma iväg, och sen bränner polisen rakt in och sen ställer sig lite hejsan hoppsan. Men det är väl egentligen det ändå. Placerar bilarna rätt och gå in på Rapskanalen tidigare. Det är
bra!
Önskemålen jag har.
Perfekt! Det är precis så man gör med samverkan. Man är tydlig med sina behov och sen så får man helt enkelt skruva på taktiken tills det sitter.
Mm.
Grymt! Tack snälla för hjälpen.
Ja, men det var så lite så.
Alltså, hon skulle ju vara ett kap för polismyndigheten, känner jag.
Verkligen! Asskön.
Vilken härlig. Ja, verkligen.
Och bra grejer.
Ja, och jag tyckte det här som du påpekade avslutningsvis tyckte jag var så himla bra. Alltså att man måste skruva lite innan taktiken sätter sig. För vi har ju olika takes. Vi ser ju på saker lite olika och vi har olika behov i våran samverkan.
Ja, men jag tyckte det var intressant hon sa det med stenkastning. Alltså det är sånt där fenomen som det har inte varit ett problem förut. Ambulans och räddningstjänst var ju hyfsat fredad. De var ju inte en antagonist till någon. Och helt plötsligt när de blir hårt ansatta, då måste det skapas en taktik där polisen egentligen har en skyddsfunktion för de övriga så att de kan göra sitt jobb.
Ja, och jag tänkte på det när hon berättade om hur hon upplever det här när man kommer fram till en trafikolycksplats. Mm. När jag jobbade som ordningspolis så ville man ju ofta släppa fram ambulansen först för att de ska rädda liv och vi ska säkra platsen. Så att jag tror att det kan finnas lite så här, hur man ser på situationen kan också påverka hur man agerar just vad gäller de där bitarna. Men skyddet har ju alltid polisen ansvar för. Mm. Så de, polisen måste alltid se till så att platsen som sjukvården och andra ska jobba på är säker.
En annan taktik som har dykt upp sista åren, det är ju vid de här gängskjutningarna. För om personer skjuts kommer upp till de stora sjukhusen, eller de små, kommer till ett sjukhus, då har ju sjukhusen nu lärt sig att därefter kommer ganska mycket fler personer. Och de är ganska ofta beväpnade. Så att nu har man ju gjort så att när man hör att det är en gängskjutning någonstans eller något större bråk, då åker polispatruller direkt upp till sjukhuset och ställer strandpost utanför för att börja ta emot och börja hjälpa till med hanteringen av de här momenten som kommer upp. Det är också en taktik som man har fått utveckla längs vägen.
Ja, men verkligen. Vi samverkar ju som sagt också en del med sjukvården. Mm. För vår del handlar det om spårsäkring. Mm. Vi har faktiskt ett samverkansprojekt igång just nu. Det är jag och sen är det en som är ansvarig för ambulansen i Örebro län.
Mm.
Och vi ska försöka få med någon från räddningstjänsten också.
Ja.
För vi upplever ibland när vi kommer till platser där grova brott har skett att vi får lite väl mycket nya spår.
Gud vad fint sagt.
Ja, och ibland så kan vi också sakna spår som vi förväntar oss att finna där. Och vi förstår ju att det här är ju inget som sker med någon form av ont uppsåt. Men jag har alltså varit med om att vi kommit till en plats och så får vi överlämnat från picken, alltså polisinsatschefen som har fått information från sjukvården om att vi samlade ihop, det låg 4 hylsor på golvet. Vi samlade ihop dem och lade dem på diskbänken.
Toppen.
Så ni inte skulle missa dem eller trampa på dem. Och
toppen!
Saker. Ja, eller vi la över en gul tjock filt på kroppen så att den inte skulle ligga i dagen så att säga. Ja, men vad fint, då har vi 3 miljoner gula fiber på kroppen nu i blod kanske och sådär.
Och där får man, inte heller vara så, man får inte heller vara så rädd att trampa på tå. Jag vet flera gånger där jag själv har följt med i en akutrum med människor som har blivit skadade. Alltså när de är upp på det här akutbritsen, när de börjar liksom livräddande. Och man bara snabbt smyger fram lite så här papperspåsar.
Ja,
du,
ja,
ni klipper upp en i varje, tack. De bara, ja, jag vill på rädda liv här. Man bara, det här är chansen jag har. Det är precis just nu.
Ja.
Kan en här inne i rummet tänka på 1 plagg i varje påse, tack.
Fast det är ändå härligt, för då när man diskuterar de här frågorna så kommer det fram att ja, vi har ju gjort det här av etiska skäl. Vi vill ju inte att den här kraken ska behöva ligga och det kanske kommer media till platsen och så här. Ja, visst, det förstår vi. Och om det är viktigt för er att känna så, då får vi ordna någonting annat ni kan lägga på kroppen. En pressändning eller vad vet jag, ett sterilt lakan heller.
Mm.
Eller. Alltså det går ju ofta att mötas, det är det som är min poäng. Om man får en förståelse för varandras behov och utmaningar. Aha, det var sjukvården.
Räddningstjänsten. Mm. Jag har faktiskt en rolig grej.
De gillar mig ju.
Det höll ju på att bli en ganska rolig löpsedel när jag gick på polisutbildningen.
Jaha.
Då kom räddningstjänsten dit med dykare och såna här småbåtar och stegar. Och det var vinter och de skulle visa då livräddning i, liksom på sjö.
Yeah.
Och då hade ju alla idrottslärarna, Lena Runströmer och ja, de här gamla riktiga härliga människorna på polisutbildningarna som har utbildningar i självskydd. Då hade de ju klätt på sig och så fick ju de stackars krakarna hela dagen hoppa i och ur vakar. Och liksom, så skulle brandmännen visa att man kan ta upp med stege och man kan liksom skjuta fram någonting och sådär. Och då är bryggan som en hästsko in mot stranden. Och då står alla 192 på stranden och blickar ut mot bryggorna. Medan räddningstjänsten och lärarna står på den här bryggan och tittar in mot stranden. Så de har liksom ryggen mot sjön. Och mitt i den här övningen, och då har de ju räddat folk på alla möjliga olika sätt. Mitt i den här övningen kommer också en skridskoåkare lite så här runt udden. Och då väldigt pedagogiskt plurari, precis utanför bryggan. Och vi står där, 192 polisstudenter. Jag skulle säga att vi har ganska, en totalt sett ganska hög handlingskraft ändå. Dådkraften är hög i församlingen. Och räddningstjänsten är där. Och den här personen hoppar i och gör precis som de andra lärarna gjort. Och då blir det så här, först viftar man så här med armarna upp och ner och så där. Och sen så vi står och tittar så tänker vi så här, jag undrar när de ska börja rädda den här personen.
Kraken.
Och sen så inser de snabbt, det här tillhör inte övningen. Och då när man börjar skrika så här, bakom er... bakom er, så vänder sig de här räddningstjänsten, brandisarna, och om och bara, oh lord, så fick de ju börja rädda skarpt där ute, för hon var en bit ut. Och så upp och så in med tantaluran, vi hade ju bastun igång för lärarnas skull, och vi såg framför oss det här löpet, så här, 192 polivande poliser och räddningstjänsten tittar på när Berit dör 30 meter ifrån bryggan.
Jag kommer att tänka på en rolig händelse som jag fick vara med om när jag bodde i Stockholm. Mm-hmm. Då skulle jag upp till Stockholms studentbostäder och skriva på ett kontrakt för en studentbostad. Och då när jag kliver upp ur tunnelbanan så ser jag hur det ryker från en balkong. Och jag står och tittar på det. Det är någonting jag reagerar på som inte liksom kändes som något jag kunde bara passera förbi. Så jag stannade till och tittade upp mot balkongen och ser att det trycker liksom ut tjock svart rök från... ja. Balkongdörren. Så jag springer då in i trapphuset och lyckas lokalisera vilken lägenhet den här röken kommer ifrån. Banka på så hårt som tusan och skriker och ringer och du vet, genom dörren där postfacket och allt det där. Ja visst, och till slut så öppnar en kvinna sömndrucken. Hon är helt så här, vad är det som händer? Typ, ut, du måste ut ur lägenheten. Ja, så hade jag ju ringt och varslat räddningstjänsten, så de kom ju snart med plingplongbilar och stegbil och allt möjligt. Och då visade sig att den här kvinnan hade ju alltså, hon hade rökt och slängt en fimp i en kartong med papper precis ut vid balkongdörren och så det hade börjat brinna. Ja, sen gick hon och tog sig en liten tupplur. Ja, och sen då när jag hade skrivit på det här kontraktet så gav jag mig upp på stan och så sitter jag där precis vid Sergels torg på... ja, lite parkbänkar där och avnjuter en glass i vårens sol. Och precis framför mig så sitter en kvinna på en bänk som jag ser bara så här lägger sig ner på bänken. Mm. Hon segnar ner. Nej, så då fick Anna Ingede ta upp telefonen igen och ringa SOS. Ja, tjena, det är jag igen här. Du kan skicka en ambulans nu. Jag är på Sergelgatan. Du vet, vid bänkarna där. Det är ett akut sjukdomsfall. Och vad är det frågan om?
Du drar till dig.
Ja, men jag är en sån där som... Nej, men jag tror så här att jag har så svårt att bara passera förbi om någon är i behov av hjälp.
Ja, helt men enkelt. Det känns ju lite bra med tanke på ditt yrkesval. Det hade varit jättejobbigt. Du bara... Kanske trött bara. Ja. Vad vet jag?
Ja, vad vet jag?
Vem är jag ska lägga mig?
Ja.
Räddningstjänsten. Jag har gjort en intervju där också.
Ja, du har legat i, Lena.
Ja, men vem vill inte ringa en brandis när man har chansen?
Ja.
Ska vi höra?
Vem var det? Var det bossen med slangen?
Nej, det här är Henke. Han jobbar som styrkeledare. Det är tydligen deras namn för gruppchef. Ska vi höra vad han har att säga?
Ah, spännande.
Så, då pratar jag med en Henke som är styrkeledare inom räddningstjänsten. Heter det så?
Jajamensan.
Och vad betyder det? Vad gör du då?
Det betyder att jag är gruppchef kan man säga. Arbetsledare. Jag leder fem brandmän, jag som är under mig. Och jag är... lönesättande chef, så leder dem på larm, jag leder dem här på station och jag är arbetsledare.
Ja, nice. Och då undrar jag så här, hur tycker du att det funkar med att samverka med polis när ni kommer ut på larm?
Bra, generellt bra. Jag har faktiskt väldigt positivt att säga om poliserna. De är enkla att ha att göra, helt klart. Framförallt är ju då trafikolyckan ute på E4 och det är ju framförallt då som vi behöver deras hjälp med och så här.
Ja.
Så att de är jätteenkla och jättebra och de gör vad vi säger såklart. De,
är det de ni som bestämmer över polisen?
Ja, alltså räddningsinsatser så är det oftast så är de under räddningsledaren kan man säga. De är ju behjälpliga oss med allt som kan vara utrymme, hjälpa till med utrymning, det kan vara hjälpa till framförallt att spärra av, till de här sakerna som håller på med. Det är inga problem. Och de vet ju också vad de ska göra. Då kommer till rätt person och frågar, vi är här, vad behöver ni hjälpa? Det här. Så fixar de det. Bara positivt.
Härligt. Och det positiva, alltså, hur är poliser egentligen? Vad är de för filurer? Skiljer de sig från er?
Ja, men absolut. Du har de här stora, starka, bryska. Du har de här små, enkla. Du har de här roliga. Du har de alla möjliga.
Ja.
Det finns alla möjliga poliser. Äldre varianten har ju sitt sätt. Den nya generationen har ju sitt sätt.
Ja.
Det finns väldigt blandat. Men bra, bra samarbete.
Henke, skulle du själv vara en bra polis?
Ja, jag måste ju säga ja, tror jag. Men, men sen när jag tänker mer och mer så... men jag säger ja. Jo, men jag ska vara en bra polis. Absolut. Jag känner nog att jag har de egenskaperna. Om jag får säga det själv.
Jag känner dig och jag säger att du skulle vara en utmärkt polis. Faktiskt.
Tack Lena. Tack för det snäll. Tack.
Du, om du skulle ge, om du har chansen nu då, önskemål till polisen som skulle underlätta er samverkan ännu mer. Vad skulle det vara?
Det första jag tänker på är ju då att de ska släppa rapsen till oss när vi åker på våra olyckor, om man säger. Men det händer ibland att de tar upp rapsen lite för mycket med polissnack, om man säger.
Och då får du nog få förklara för våra lyssnare som inte vet vad RAPS är.
RAPS, det är alltså en kanal, en samverkanskanal, räddning, ambulans, polis, samverkan, som vi blir tilldelade då av larmcentralen då, som alla kommer vara på, ambulans, räddning, polis, den samverkanskanalen, ja. Och det finns inte samma.
Och polisen tenderar att babbla lite för mycket?
Ibland kan jag göra det, ja. Inte alltid, men ibland. Och då har inte vi insyn i vädret.
Nej.
Det är olika. Generationsgrej, ska jag säga.
Huvud på spiken, tänker jag. Som spanare brukar jag ibland sitta och skrika, släpp knappjäveln någon gång.
Ja, lite så.
Ja.
Lite så.
En sista fråga. Hur är det nu med alla färgerna på hjälmarna? Vem är det som bestämmer? Vi ser röda hjälmar, gula hjälmar, vita hjälmar. Är det bara fashion first, eller?
Det är... faktiskt lite olika runt hela landet, ska jag säga. Hos oss så har vi vita brandmän har vita hjälmar.
Mm.
Styrkeledare, jag har gul hjälm. Och sen har vi då insatsledaren då har röd hjälm.
Ja.
Med rutor. Det är liksom bara, och det är liksom bara att du har den röda med rutor, det är liksom räddningsledaren.
Okay.
Nu har vi gått med ett nytt ledningssystem då, med ett samarbete med en annan förbund. Och så då ska vi ändra lite grann på det. Men det kan vara högst på plats kan vara gul hjälm med rutor som liksom är rödvitt rutor på sidorna. Det kan vara som sagt vit hjälm med gult streck. Det är helt olika. Brandmän mer och mer nu för tiden har svarta hjälmar till exempel.
Mm-hmm.
Så att det är olika.
Skulle man kunna...
det vanliga är att en vit hjälm eller svart hjälm brandman och sen så gul eller röd är befäl. Man får även läsa på ryggen för det brukar det stå.
Skulle man kunna säga att det också är ett framgångsrecept för samverkan, att det blir tydligt för alla inblandade vem som är vad?
Jajamensan, det är helt klart. Och det är samma sak titlarna.
Ja.
Du har brandman heter det vanliga, men du har ju styrkeledare som jag är en del heter brandmästare istället. Och insatsledare, du har yttre befäl, du har yttre chef. Det är lite olika vart du är i landet liksom.
Ja,
så
okay.
Där ser jag gärna att man bestämmer upp att vi heter lika och ser likadan ut. Det borde inte vara så svårt. För det är faktiskt ni poliserna, ni är ju faktiskt lika.
Det har ju gått inom polisen till ett nationellt mer och mer liksom sammanhållande koncept. Och det skulle väl ni också gynnas av, antar jag.
Ja. Och det är samma sak med jackor. Röda och gula jackor och blåa jackor och larmställ gula och blåa. Det är olika liksom.
Oh, yes. Okay.
Ja.
Det gäller att ta rätt jacka när man åker ut.
Jajamensan.
Men, tack snälla Henke för att jag fick ställa lite frågor till dig om räddningstjänsten.
Inget problem, Lena. Det vet du.
Vi hörs.
Det gör vi.
Hej.
Hej.
Olika färger på hjälmarna, det där tog ett tag innan man hade löst ut det där med röd hjälm och gul hjälm och vit hjälm. Och...
ja, det gjorde det, men det är en maffig syn får jag ju ändå säga på en trafikolycksplats till exempel.
Varför har inte polisen olika båtmössor? Rosa båtmössa är liksom ledartröjan.
Ja, det vore ju maffigt.
Men står det inte
rosa?
Det? Tror man skulle kunna få på Ycom en rosa båtmössa?
En rosa. Alltså, det vore, kanske en regnbågsmönstrad.
Det hade jag varit för. Gud vad härligt.
Ja, det hade varit härligt.
Jaha, nej, men du...
Nej, men du, ändå, du nämner ju något där. Det är ju, om vi bara uppehåller oss kort med kring de här mössorna, mm, så är det ju jätteviktigt att förstå vem som är vem på en sån här olycksplats, ja, till exempel. Eller egentligen vilken stor händelse som helst som bygger på samverkan.
Ja, vi där... Brytpunkt är ett begrepp som vi som jobbar eller har jobbat med sånt här är väl bekanta med. Det är inte så kanske så många yrken som först åker till en brytpunkt innan de går till sin arbetsplats. Hade för sig varit skönt.
Nej.
Om typ anställda på någon elkedja bara, vi ses vid brytpunkten och lägger upp en plan. Ja. Beslut i stort. Du är polisinsatschef. Ja. Du är platschef. Det har varit jätteroligt. Mm. Ja, men en brytpunkt är ju liksom en plats vid sidan av, alltså en fysisk plats vid sidan av där själva insatsen pågår, där typ representanter från alla som ska samverka på platsen möts och gör upp en plan, och där är ju ganska strikt vem som bestämmer vad och vem som bestämmer över vad. Och det brukar finnas en liten buss, och där brukar finnas en kaffekokare, och det brukar finnas ett bord där man kan dra ut massa kartor.
I bästa fall. Jag hörde häromdagen om en form av samverkan som inte gick så där superbra. Det var fråga om, det här är inget som har skett nyligen utan det var ett tag sedan, men man skulle alltså göra tillslag på två ställen, på två adresser under en dag.
Mm.
Och vid ett av tillfällena så skulle ett antal IT-forensiker närvara.
Mm.
Och det var bara det att man hade inte informerat vederbörande om en exakt brytpunkt för det här andra tillslaget som de skulle vara med på. De hade bara en adress. Så, och de fick inte tag på någon. Jag vet inte, det var strul innan. Informationen hade väl inte gått ända fram. Så de bestämde sig för då att åka fram till det här området och ställa sig vad de tyckte var strategiskt på en parkering.
Mm-hmm.
För de tänkte att de kommer ju bli kontaktade, ja, efter att själva tillslaget har gjorts för att de ska kunna gå in och göra sin grej. Och då när de står här på den här parkeringen så kommer insatsgruppen med sina bilar,
ja,
och dundrar in. Och det är distraktionsgranater och det är inbrytning deluxe och det är allt möjligt.
Så de fick med ducka bara.
Och där står de med sina typ portföljer och bara, ja, det kanske inte var den bästa platsen vi åkte fram till.
Tulle!
Ja, så här hade det gått väldigt bra ändå. Men kommunikation är ju liksom jätteviktigt när man ska samverka tillsammans, såklart.
Nu kom jag på ett annat exempel där jag tycker kanske att det samverkas lite väl mycket mellan räddningstjänst, ambulans och polis.
Aha.
Vet du vart jag är på väg?
Nej.
En samverkan som kanske för några inblandade hamnar på veneriska mottagningen.
Ja, du tänker fysisk samverkan.
Jag tänker samverkan som sker på till exempel blåljuskryssningar.
Ja,
två fester.
Ja.
Där, man kan säga så här.
Penetrativ samverkan.
Side, det byggs broar. Det skapas kontaktytor. Vissa kontaktytor har lite mycket friktion, tycker jag.
Ja, jag förstår vad du är på väg.
Ja.
Men är det här ett fenomen som är lika aktuellt nu som för kanske 10-15 år sedan?
Jag vet inte. Jag väljer att hålla ett ganska stort avstånd. När jag började polisen, ja, då var det ju en klassiker. Det var ju att gå på Karlssons, tror jag det hette, på Kungsgatan.
Ja, ja, ja.
Smutt, sitt. Så himla smutsigt.
Ja,
det har skapat så många... par.
Men låt oss aldrig glömma att tack vare den här typen av samverkan, alltså nu pratar jag blåljus festiviteter, så har jag ändå fått åka stång
i pumps.
Ja.
Ja. Och det är vi alla glada för eftersom du har bjudit på det på Instagram.
Ja, eller hur?
Men du, vi måste tillbaka till en form av seriositet. Kriminaltekniskt så sa ju du ambulansen. Finns det något annat som du skulle önska utifrån dina samverkanspartners som skulle kunna göra livet lite lättare för en nördig och halvsur kriminaltekniker?
Ja, men alltså det är väl just det här med förståelsen för vad vi ställs inför när vi kommer till en plats. Mm. Vi upplever ju att väldigt många som har varit på en plats före oss gör saker för att de gärna vill hjälpa till.
Mm.
Alltså det är inte av ondo utan snarare av okunskap och oförståelse för våran situation. Jag nämnde det här med sjukvården som är först på en plats och som kanske tillför lite väl mycket spår ibland och ibland hjälper oss att plocka bort spår
och flytta
som
saker.
Vi gärna vill ska vara kvar. Räddningstjänsten, de kan ju underlätta för oss ibland genom att till exempel hiva ut alla brandrester, alla möbler, allt som har stått i en bostad som har brunnit till exempel. Och då är, kan jag säga, för att uttrycka mig lite ålderdomligt, hart när omöjligt att klarlägga var brand har uppstått och av vad.
Lite omöjligt. Lite ålderdomligt.
Ja, förlåt mig.
Nej, men jag ska alltså ta fram katechesen för att se om det är någonting som... Ja.
Nej, men eller så här att vi kommer, det kan även vara internt som det blir problem. Vi kommer till en plats och så kommer får vi en avrapportering från första polis på plats som säger att jag har kollat telefonen där inne. Det fanns bara ett nytt sms så den behöver nu inte bry om i brådrasket. Och så upptäcker vi att nej, men nu kan vi inte längre tömma telefonen för att ansiktsigenkänningen har aktiverats för många gånger. Mm. Eller ett vapen som man har varit fram och plundrat. För att man tänkt att det måste ju vara viktigt att tömma det här nu innan teknikerna kommer. Mm. Men det innebär ju också att man har flyttat på den och man har tillfört spår på den. Och
vi har ju pratat lite samverkan narkotikapoliser och kriminaltekniker. Den tror jag har varit också under influens av progression. För jag vet ju själv, typ när jag själv höll på att härja som mest, kanske 2004-2005 när man var på rave-kommissionen. Mm. Innan man fick en ordentlig duvning. För kriminaltekniken på skolan är inte hela vägen det man behöver.
Det kan man väl säga. Ja.
Då lärde jag mig att smeta mikrosil på dörrposter. That's it.
Ja,
nej, men alltså det här med att hitta ett beslag, ta det från golvet, lägga det på sängen och fota det. Det är ju någonting man gör en gång. Att flytta på saker liksom.
Ja, men det är dumt. Mm. Nej, men i övrigt, alltså, jag har ju varit med om några situationer, både som kriminaltekniker och som rättstandläkare, när det har fordrats samverkan mellan väldigt många olika kategorier, yrkeskategorier. Jag tänker ju såklart tsunamikatastrofen. Jag vet inte hur många olika organisationer som var involverade då. Och jag har fått se på nära håll hur svårt det kan vara att samverka och samarbeta, och speciellt skulle jag säga när man ska också inte bara korsa liksom myndighetsgränser utan även landsgränser. Alltså när det kommer in kulturella problem, språkliga problem, politiska ståndpunkter, om du vet, religiösa ståndpunkter, och allt det här ska kokas ner till en modell och en linje som ska funka för en hel värld. Typ.
Mm.
Men det går. Allt går. Men det viktiga är ju, som sagt, jag skulle säga att nyckelordet är väl någon slags förståelse för varandra. Annars går det inte. Det funkar inte.
Nej, nej, så är det ju. Och lite tydlighet.
Tydlighet, ja. Det är bra.
Jag kan säga på temat, det går inte. Span samverkar inte skitmycket med olika aktörer. Man är ju inte på man är inte på olycksplatser och man har inte så himla mycket att göra med lokalsamhället. I alla fall inte, de vet inte om det.
Men vänta nu, om du behöver köra glassbil en dag, kommer inte du ringa till Hemglass och fråga om du kan få låna en glassbil då?
Jo. Det har du helt rätt i. Vi samverkar en hel del faktiskt. Okej, okay. Jag säger om så här. Vi samverkar inte så mycket med de klassiska samverkanspartner som man har inom ingripande verksamheten. Utan vi samverkar ju ganska mycket med näringslivet. Så här, jag behöver nycklar till det här, ert kontor på det här ålderdomshemmet. Här behöver jag vara eller jag behöver stå här. Fast man säger väldigt sällan att man är span. Så man samverkar med dem utan att de vet om att man samverkar med dem.
Du ful samverkar.
Ja, jag samverkar i mjugg, som det heter.
I lönndom.
Ja. Men några polisiära enheter som span försöker samverka med är nationella insatsstyrkan. Nej, framförallt piketen, insatsgrupperna. För när det ska till att gripas, då ska, span vill ju väldigt, väldigt ogärna gripa. Därför att de inte vill synas. För de vet inte vilka de ska fortsätta spana på. Och bilarna ska inte liksom frontas och så vidare. Så då tar man ofta hjälp av dem. Och så här, men nu börjar det liksom närma sig. Idag kommer vi ha ett gripande. Och då ska de gärna vara med. Då brukar de ligga, som vi säger, längst bak i spantåget. Och så säger vi till när det är dags att åka fram. Jag kan dra ett litet exempel. Vi skulle gripa en mördare. Han hade mördat x antal personer. Varit på efterlyst 300 varv. Jag har spanat på honom och... Det var det här jag flaggade upp, att han kommer mörda igen. Vi måste ta honom nu. Han är som en tickande bomb. Han är inne i sin bostad. Har alltid gått samma väg in och ut. Så vi har sagt då till insatsgruppen, piketen, att kommer gå ut här, ska man gå till det där hållet. Och när han kommer ut, då griper ni. Nu är det klart liksom. Kommer mannen ut och för första gången under hela spaningsperioden, som kanske är månader, så går ju fanskapet åt andra hållet.
Nej!
Att titta på en piketgrupp som står på fel ställe,
som får...
att de ska vända på bussen, vända på sina kroppar, eller när de ska fram i ett spantåg, och jag vet inte hur många så här debriefingsamtal vi har haft för att liksom så här bygga broar igen mellan span och piketer, för det som händer då är att de hinner inte fram. Utan när de har vänt och allting, någon ramlar på rygg och som en skalbagge kommit upp. Gud vad jag kommer bli hatad av piketen. Men när de väl kommer fram efter att ha legat i bakvattnet en hel dag, då står ju sur Stefan på jobbet och håller i personen. Så här, nu är han gripen. Ni hann inte fram. För när det kommer till narkotika... Att göra sig av med ett kilo heroin, det går ganska snabbt. Man spräcker påsen och gör en... Sen är det borta. Så att man har liksom inte tid att vänta på någonting. Så att vi... piketen har ju blivit, eller insatsgruppen har blivit så oändligt mycket snabbare och snärtigare. De jobbar civilt, typ alltid. De sitter i andra typer av fordon, de har annan typ av utbildning. Vi pratar med varandra mycket bättre, så att nu går det mycket smidigare än när det satt liksom 7 personer i en buss som käkar bebisar till frukost. Mm. Det är inte så lätt att smyga in dem i ett spantåg.
Men det där är ju också intressant, nämligen det här att alla måste ju förstå liksom hur en plan och hur en insatsidé ser ut liksom, och hur själva planen ser ut. Och framförallt, vad gör man vid ett omfall? Om vi behöver frångå våran tänkta plan så måste ju alla förstå liksom att så här ska vi agera då. Det kan ju bli jättetokigt.
Det är bara att skruva på taktiken.
Ha koll på det.
Skruva, skruva, skruva lite till och skruva igen. Och sen när du väl har satt sig, då har förutsättningar förändrats och då får du börja om och skruva igen. Man måste gilla det som polis. Man måste gilla det här ad hoc. Och jag brukar säga så här, good enough är det som man får nöja sig med i väldigt många situationer. Du har ett gäng förutsättningar, du har din kollega, ni har en taktik och en tillit. Nu är det good enough, nu är det bara att åka och lös det. Och det löser sig ju nästan alltid väldigt bra.
Men vi har ju pratat några gånger om det här med problemlösning. Mm. Och alltså, när man jobbar i yttre tjänst så blir ju det väldigt påtagligt. Varje dag så ställs man ju inför situationer som handlar om att lösa uppkomna problem.
Mm.
Det kan vara allt ifrån att ta sig in genom en dörrport till att, vad vet jag, boxera en traktor från ett... Ja, alltså allsköns liksom uppgifter som bygger på... Ja?
Jaga i kapp en jättearg katt i ett missbrukshem.
Ja.
Alltså det kan krävas 8 poliser som alla har satt på sig insatsstället. Man ser ut som Robocop. Och så tänker man bara, nej men det här är livets svåraste uppgift. En katt som inte vill bli infångad i ett hem där kanske husse har dött eller åkt in någonstans. Och bara, för polisen lämnar ju inte djur, utan då tar man honom till kattstallet och hundhemmet och allt vad det nu heter. Har du försökt fånga in en sur katt någon gång?
Ja, herregud. Jag har biträtt länsstyrelsen är väl som gör såna här tillsynsbesök.
Mm.
Så att jag har varit med och biträtt dem i en bostad en gång. Och det var inte en sur katt. Det var kanske 21 sura katter. Nej, men grejen är den att det handlar ju då om att kunna lösa den här uppgiften. Och det måste ske tack vare en förmåga att samverka. Alltså att få en idé om vem ska jag kontakta som kan lösa den här situationen åt oss.
ska vi sammanfatta? Jag har ju ett litet avslut. Mm. Men först skulle jag vilja säga till alla personer som känner att nu har ni pratat om mig. Jag är ju ett unikum på att samverka. Då går ni in på polisen.se/bli polis. Och sen kontrollerar ni att ni uppfyller de formella kraven. Alltså de här sakerna som måste finnas på plats för att man ens ska vara behörig. Och sen så tar du och skickar in en ansökan till polisen.
Ja, kort och gott.
Kort och gott. Och sen, Anna, så har ju jag fixat en liten hälsning till dig.
Jaha.
På temat samverkan. Hur känner du inför det?
Jag vet inte vad jag känner. Ska jag bli nervös eller?
Nej, du kommer tacka mig sen.
Jaha, ja. Men gud vad nyfiken jag blir. Berätta nu då.
Nej, du får höra.
Nej men vad fan.
Det kommer en hälsning här. Och eftersom Anna inte kommer kunna prata efteråt, det vet jag redan nu, så kommer vi redan nu säga att vi hörs på måndag. Ny veckans spaning med oss och Meta. Och ni går in på Instagram. Du sitter bara så jävligt nervös ut nu. Jag tar hela slut, jag tar ditt jobb. Spända skinkor i Örebro.
Gud.
Ja, Instagram, Ljungdahl och Ginghede. Mail, ljungdahloginghede@gmail.com. Vi kommer höras på måndag. Här kommer en hälsning till Anna.
Okay.
Anna?
Ja?
Jag sitter i bilen nu. Vi har ju precis poddat klart.
Ja?
Men det kom en hälsning till dig. På temat. Du hör ju att jag är oerhört exalterad nu.
Alltså, vad är det som pågår?
Nu tar du och lyssnar bara.
Är det Donald Trump du har pratat med?
Nej, jag kan säga att temat är samverkan.
Just det, ja. Jag glömde det för ett ögonblick.
Ja, och det kom en hälsning till dig här som jag tänkte att du skulle få lyssna på. Är du beredd?
Ja, jag tror det.
Ja.
Hej Anna, det här är Tröst ifrån Bäst i test.
Nej.
Det är Isländska Brammarna.
Nej, lägg av!
Lena har berättat för mig att du och jag har en sak gemensam nämligen. Att vi ibland är svåra att förstå när vi pratar. Att vi ibland pratar ett gammalt språk. Men någon måste ju värna om det också, eller hur?
Jag pratar på svenska nu.
Det är en podd. Vi tjaumst. Bless, bless.
Vi tjaumst. Bless, bless.
Jag fattar ingenting nu.
Nu går du och byter småbyxor.
Alltså det här är ju så jävla starkt innehåll. Alltså,
det här är content inte. Baby.
Alltså,
du kan köra det här på repeat nu. Tröst dig från Bäst i test.
Skicka den. Jag ska ha honom som min sån här wake up signal tror jag.
Bekämst.
Hans lena, behagliga, isländska brandmansröst.
Bekämst. Bless, bless.
Bless, bless.
Ja, det var ett litet present till dig.
Ja men alltså, jag är djupt tacksam.
Bra.
Djupt tacksam.
Det är inte Trösti. Alla som har fått en hälsning från Trösti.
Nej, du.
Det hörs
verkligen då. Inte. Jag bugar och bockar. Jag är så glad och tacksam.
Varsågod.